Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu kommer vi lyssna in Håkan Hemlin som en del av duon i Nordman. Och Nordman, deras låtar har ju verkligen gått varmt. Och det är faktiskt ingen, någon som har slagit igenom lika hårt som de gjorde. Inte ens ABBA gjorde det i början. Och nu träffar jag alltså Håkan Hemlin som är sångaren där. Och han har haft ett väldigt speciellt liv. Från att han har kantats med sin ADHD till att han hade... Ja, han hade streck och dåliga betyg i alla ämnen. Det är väldigt svårt att koncentrera sig, till att han hittade musiken som verkligen blev en räddare för honom. Och där som sagt slog han igenom i Nordman. Och det blev verkligen över en natt så blev han alltså så stor att var fjärde hushåll i hela Sverige hade hans skiva. Jättestort, men sen har han också haft väldigt, väldigt tufft under gången. Han har kantats av drogmissbruk, förlorat sin familj som han nu har fått tillbaka. Men också har han faktiskt suttit inne i fängelse. Han har liksom levt många liv i ett. Så att nu får vi lyssna in ingen mindre än Håkan Hemlin från Nordman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Håkan Hemlin, som också är en del av Nordman.
Tack, tack.
Hur många gånger tror du att jag har hört Vandraren? Hur många gånger tror du att gemene, en svensk född i den tiden har hört den? Vad tror du?
Jag vet inte, en miljard.
Alltså, den bombades ju så mycket. Det spelas, det är helt sjukt. Det är en av låtarna som man bara så här... Det känns som att man har hört den mer än man har hört nationalsången.
Jo, vi räknade ut att var fjärde hushåll hade den här skivan på den tiden, så att i hela Sverige. Så att den har jag gått några gånger.
Ja, på den tiden också när man hade skivor. När det var verkligen så att köpte man en skiva, då sen genom att man skulle få så mycket valuta för pengarna, och man inte hade så mycket, så spelar man ju sönder varenda låt hela tiden.
Ja. Det var därför så här, ner och kom till slut. Man kunde bränna av dem. Så kunde man ställa in dem i hyllan. Kunde man nöta på dem istället. De är brända.
Nej. Men väldigt, väldigt roligt att ha dig med.
Mm, tackar.
Och du, jag tänkte på Melodifestivalen nu. Släpp alla sorger. Kan du berätta lite om den låten?
Det är en bra låt. Och vi har inte skrivit den själva, utan det är Jimmy Jansson och Gesson. Thomas Gesson som skickade den till mig först. Och frågade om jag ville göra den. Och... som jag säger, låten är liksom, den är ju våran anda. Det är som en Nordman-låt ändå. Det är liksom vårat DNA i den. Det är många som har försökt skriva Nordman-låtar, men aldrig träffat riktigt rätt.
Nej.
Men det här känns, det känns ju som våran på något sätt. Och vi kunde inte låta bli och säga ja till den heller, till Mello. Så att.
Var är den idé att ha in den här fågelholken på scenen? Alla fåglar?
Nej, vi hade ju något möte där med SVT-produktionen. Där vi berättade ungefär hur vi hade tänkt oss. Från det mörka och in i det ljusa. Sen har de, tror jag, har kommit på det med fåglar. Och, så de har suttit och animerat varenda fågel.
Det är så pass.
Jo.
För jag undrar, för det är en fågel som flyger in i tvn. Hur styrt ihop den här fågeln?
Jag har ingen aning om man lyckas med det. De hade problem att få till det i alla fall, men de lyckades till slut.
Ja, för jag undrade så här, jag bara, men de kan ju inte ha, man fattar att alla andra är på skärmen.
Jo.
Men sen är en fågel som flyger ut. Jag bara, är det en laser? Är det att den...
Jag vet inte, 17 har de gjort det. Jag tror de har gjort det bara för tv.
TV liksom.
Så att det är väl...
Ja. Är det en snygg, scen liksom?
Ja. Men de räknade ut här sist att det var ju 67% av hela numret var fåglar.
Sen var det lite harpor och lite grejer också.
Ja, precis.
Lite hes röst.
Och lite gap och skrik.
Lite gap och skrik, ja. Och sen 67%. Men jag kollade faktiskt på en... Igår inför den här intervjun så kollade jag på en gammal Nordman Vandraren musikvideo. Och då, ni har säkert gjort massa olika varianter på, men jag såg en i alla fall där det var så här, jättemycket glada människor som sprang runt typ på 1800-talet.
Ja, fast det var egentligen ingen bil, utan det var TV4 som hade någon sån här Lucia valvaka på Öland i någon så här, eller Borgholms slott eller vad det var. Jag tror det var det, jag har ingen aning.
Ja.
Och så att då spelar vi låten i det programmet med alla de här jöcklarna och så det vart som en video liksom ändå.
Så att, ja, för jag tyckte den såg så himla speciell ut, för att du glider runt där och ser himla allvarlig. Och sen så har de liksom tagit typ 100 pers som bara sitter och dricker öl och vin och garvar allt de har.
Ja.
Så det blev sån kontrast.
Jo, men det var väl rekvisitan andra till tv-programmet. Så att egentligen har vi gjort aldrig någon video på den låten. Det gör om, men går då, du kan alltid vända om.
Men så här, berätta lite grann. Så hur gick det från, för när ni slog igenom 94 med Förlist, så var det ju som att, jag menar, så ni slog igenom så hårt att det var, ni var ju liksom ännu större än vad ABBA var inledningsvis. Det var typ aldrig någonsin någon har slagit igenom så hårt som ni gjorde.
Nej, som debutskiva tror jag. Har vi nog rekordet. Av alla. ABBA och Michael Jackson och hela. Alltså i Sverige.
Ja.
Sålda skivor i Sverige.
Sålda över en halv miljon.
Ja. Lagom.
Precis lagom. Men så här, hur gick det då på så kort tid bli så otroligt stor?
Det vet jag inte. Det var ju som en chock för oss också. Liksom. Vi hade ju liksom... Det kunde man bara drömma om. Utan jag tror skivbolaget hade ett säljmål på skivan med 20 000 på 2 månader. Och du vet, på den tiden då kunde man leva på musik om man sålde 35 000 skivor.
Mm.
Men det slog vi ganska snabbt. Det var nästan som 100 000 skivor i veckan ett tag. Det gick fantastiskt. Det gick så fort som man hann. Jag hann inte reflektera på det heller. Liksom, utan det, alla slet och drog igen. Men mäktigt.
Vad firade du med då? Köpte du någon bil eller någon klocka eller någon ny hoodie eller något?
Nej. Ett hus.
Ja.
Var det väl. Och så sen... Det har varit lite så här konstigt för att... När man låg etta på försäljningslistan efter, i 16 veckor så här... Då blev det liksom så här, man kan inte fira varje vecka. Så det var som så här, jaha, det ska vara så tydligen. Så att, ja men, otroligt stolt över det. Märkligt. Ja, ja. Det var svårt att ta in liksom. Det, jag tror det dröjde flera år innan jag fattade allt det.
Hur var det att liksom vara ute på stan på den tiden då? Från att du var ute ena veckan till en annan vecka?
Det var ju lite så här när man kanske, om man ville stanna och käka på McDonald's. Man fick ju aldrig äta varm mat till exempel. Man fick ju alltid så här, det hängde ju folk över den hela tiden och det skulle knäppas kort och autografer och så. Så att när vi var ute på turné sen, då fick alla, klev alla andra i bandet, klev av bussen. Och så sen när de gick tillbaka så handlade de mot mig och tog med sig till bussen. För att...
Det gick snabbare.
Ja, gick snabbare, precis. Ja, men det var mäktigt. Det är klart det var det.
Ja, men berätta lite grann. Hur startade Nordman?
Det var nog... Jag hade ett hårdrockband i Södertälje på den tiden. Där var vi runt 91, tror jag. Slutet på 91. Så skulle jag vara med på någon sån här promotion-skiva. Och åkte upp till en studio i Hjorthagen där Mats jobbade som tekniker. Och spelade in den här låten. Och det var där Mats fick någon idé om att han ville ha en sångare på ett projekt som han höll på med. Och jag sa ja till det direkt utan att veta vad jag hade sagt ja till egentligen. För det var ju så folkmusik. Och jag hade väl lite fördomar om det på den tiden. Då tänkte det var väl mer Bosse Larsson och Knätofsar och Hambo.
Mm. Mm.
Men ack så fel jag hade. Ja. Utan det var rätt cool. Det var 91. Och så, sen träffas vi igen efter det. Och började spela in det. Det var nog 93 tror jag någon gång. Som vi började... Spela in och åka runt på skivbolag och så. Sen släpptes den 94 då. Och så sen så var det bara bang.
Men var det lätt att få med skivbolagen direkt eller var det något skivbolag som nekar?
Jo, det var några som nekar. Man räknar inte med det heller. Man har ju åkt runt med demos miljoner gånger till skivbolag och de fått samma svar varje gång. Bra musik, skicka gärna bild på dig själv och lite fler låtar. Så standard.
Mm. Mm.
Och den här gången helt plötsligt fick vi möjlighet att välja skivbolag. Jag tror det var 3 stycken som nappade direkt.
Oj.
Så att bara där började det bli overkligt.
Och vad var det som var så himla speciellt då?
Jag vet inte. Det var väl han på Sonett där. Han och chefen som såg någonting i det här. Och tyckte att om inte brejkade med det här så hade de begått tjänstefel. Så.
Mm.
Hm. Vi tyckte väl kanske att det var ganska ohippt ändå så, från början. Säga, folk, musik.
Och så här, när men ta till legendariska låten Vandraren kom ut, vad betyder den för dig? Och vad är det som gjorde den så otroligt stark?
Den betyder ju väldigt mycket för mig, för att det liksom, det var ju liksom hela startskottet liksom för hur det kom att bli sen. Och jag vet inte riktigt vad det är för något som gjorde att folk tog till sig det. Om det är de här traditionella melodierna. Det är mycket traditionellt i den också. Melodin kanske påminner lite grann om Byssan Lull.
Byssan Lull.
Alltså barna kanske. Nej, men det,
ja,
så att, nej, jag har ingen aning vad som... Men jag är otroligt glad över det.
Ja.
Att det blev som det blev. Det finns inte ens symboler på den där skivan liksom.
Vad sa du?
Det finns inte ens symboler på skivan liksom.
Nej. Nej. Och hur kom den här nyckelharpan in?
Det är det Mats då. Han är ju riksspelman. Han har ju spelat nyckelharpa sedan han var liten då. Så att jag tror det var hans instrument helt enkelt. Och det funkar ju bra tydligen.
Ja, tydligen gjorde det.
Ja.
Din barndom, du uppväxte i Gävle.
Ja.
Vad ville du bli när du var liten?
Jag ville nog bli rockstjärna. Eller jag hade ju de drömmarna. Stod ju liksom mimat till Jerry Williams och Ove Törnqvist med syrans hopprepet. Hällde spegeln. Hällde vatten i håret för att jag skulle vara lika svettig som Jerry Williams.
Ja, det är fantastiskt. Och så här, vem var du som en liten Håkan? Var du Håkan Bråkan eller var du...
Jo, mer Håkan Bråkan. Saker i min omgivning. Det mesta gick sönder.
Ja.
I min närhet.
Hur då?
Ja, men så här. På den tiden då hette det väl mer så här, danssjuka eller myrrasher eller vad fan är det för fel på det, ung jävel, sitt still du. Idag heter det ADHD.
De har bytt namn på det.
Ja.
Du gick inte ut med högsta betyg i allt antar jag.
Nej. 14 streck och 3 etter hade jag. Anpassad studiegång.
3 ettor, det är alltså sämsta betyg i 3 ämnen.
Ja.
Och 14 som var totalt underkänt. Vad hade du liksom sämst betyg i för något då?
Det var ju de här 14. Jag hade sträck i musik till exempel. Och sen hade jag nog mest... Jag var så jävla skoltrött så att... Jag tyckte det var skittråkigt att gå i skolan. Jag ville spela trummor. Och hänga. Köra moppe. Det var liksom... Så jag fick ju sån här anpassad studiegång. Så jag jobbade ju 7:30 och hela 9. Och så gick jag i skolan 4 timmar i veckan. Det var det de mäktade med i skolan.
Började du med någon alkohol eller något sånt?
Ja, men det gjorde man ju tidigt på den tiden. 14. 15, då var man ju folkhuskung.
Dyngrak.
Ja, nej. Men det var ju mycket festande på den tiden.
Men vad sa dina föräldrar då? När du hade så... Liksom,
klipp
bra skolgång.
Ja, klipp det och skaffade ett jobb. Kommer ändå aldrig bli någonting, så var det.
På riktigt?
Jo.
Det är ju ganska tuffa ord av en förälder när man också är...
Ja, det var nog med min farfar, fast jag... Det var... Men han, du vet, var ju lite så här militär. Du vet, det skulle vara på ett speciellt sätt. Och jag tvärtom. Ska inte göra lumpen. Ska spela musik. Men han tog tillbaka det sen. Då var det med sig. Håka har alltid trott att det ska bli någonting av det, ja. När det gick bra sen. Vet.
Ja. Hur var relationen till din mamma och pappa då?
Jag bodde hos min farmor och farfar. Så att jag och min farsa, vi har ju haft samma pappa kan man säga.
Samma pappa?
Jag uppfostrade samma pappa eftersom jag bodde hos
visst.
Hans mamma och pappa.
Just det.
Så att han, farsan och jag var med som bröder.
Har du känt någon gång att han har mer varit din son än din pappa?
Ja, ibland. Men han är ju död nu så att. Men jo, men jag hade ju bra relationer med dem ändå liksom. Det var ju kärleksfullt fast inte med ett annat uttryck om man säger. Väldigt överbeskyddande var de också liksom.
Men varför bodde du hos din farmor och farfar?
Jag tror det började med att min mamma var 14 år, skulle fylla 15 när jag föddes.
Så tidigt?
Ja, 1969 också, det är inte det lättaste. Vet du, barnen var nämnden och det var mycket sånt. Och farsan var väl 18 och skulle fylla 19, eller man var 17 och skulle fylla 18.
Oj.
Och så gillade jag farsan att festa mer, jobba och så var ute med polarna på helgerna.
Jäklar.
Sen började med att jag var som dagbarn hos min farmor. Men ville stanna kvar där. Jag trodde väl att jag skulle få, om jag flyttade dit så trodde jag skulle få köttbullar och pengar varje dag. Jag fick ju det när jag kom och hälsade på. Men riktigt så var det inte. Så att det har inte varit dysfunktionellt på något sätt på det viset. Men jag har nog fått gjort lite som jag velat. Och så var jag alltid hemma och skvallrade på mig själv innan någon annan hann ringa och skvallra. Fick jag mindre själv.
Men hur har det liksom påverkat dig, tror du, att haft en sån speciell relation till sina föräldrar? Och haft så otroligt, alltså ännu får man säga, unga, omogna föräldrar?
Jag vet, jag har aldrig,
tänkt kan på. Säga, jag fick ju själv barn när jag var 30, 33, 34. Men om jag skulle fått det när jag var 14...
Ja.
Men alltså jag var inte ansvarsfull som 14-åring. Det är det enda jag kan säga.
Nej, vem fan var det?
Nej, exakt, vem fan var det?
Jo. Och så 1969 också när det var ännu. Det var lite, var lite skamsigt också, du vet.
Ja.
Vet, mammas mamma. Ja, får du ta hand om man själv. Ska inte så att du får någon hjälp av mig eller så, du vet. Mycket sånt där. Fast jag tror hon gläds åt det ändå då, för att när vi var vuxna och klara oss själva, då var inte hon så gammal. Då var hon runt 30. Så liksom då kunde jag ha roligt, men med att hennes kompisar satt hemma med barn.
Men hur har det, är något, ser du något negativt med det?
Nej, jag skulle nog kunna tycka att det var. Om min dotter skulle ha fått barn om var 14 skulle jag väl kanske haft åsikter om jag med.
Ja.
Men eller jag vet inte. Det har ju gått bra för mig ändå på något vis.
Men du känns ju också som en person som har haft så många liv i ett.
Jo, jag har provat på det mesta.
Ja, men exakt.
På gott och ont.
På gott på ont, ja. Och du har ju verkligen varit på alla olika sidor av livet. Träffat alla olika typer av människor. Och så är... Jag undrar bara liksom vad den här vandraren kommer ifrån. Eller det här sökandet.
Ja, du. Jag vet inte.
Varför har du varit så extrem på det du har gjort?
Jag vet inte, egentligen det började ju ganska tidigt. Jag tror jag rökte braj första gången när jag var 13.
Rullar du den själv eller?
Jo, jag umgick sig med äldre kompisar. De som gick sig 7, 8 och 9. Jag gick i 6 skulle börja 7. Och det var ju mycket sånt. Speciellt i Gävle då var det mycket så här, det skulle sniffas och rökas braj och atomkraft, nej tack.
Ja, och få klamydia också. Det är jävligt känt.
Ja, precis. Ja, ja.
Mest, klamydia.
Det har man haft ett par gånger.
Det är det storhet. De är liksom nyckeln till all klamydia i Sverige.
Ja,
det kommer liksom från Gävle och odlas sig uppåt.
Mm.
Sprids vidare.
Jo. Men det... Nej, det är tråkigt att det blev som det blev, men... Jag...
Men fastnade du i drogerna direkt från 13-åringen? Var det någonting som öppnade upp sig för? Wow, det här var en ny värld.
Nej, det var nog mer första gången jag provade. Jag var ju livrädd. För propagandan så att liksom, okay, man kommer att klättra på hustag och kasta sig ut och tro att man kan flyga och så. Och så sen när jag väl provade, jag var ju livrädd att allt det skulle hända, men det var inte alls så. Och det var väl det som tog fart. Jag tyckte bara att det var nice. Av någon anledning. Men det var inte så här utsträckt. Det var inte så här dagligen. Men det hände då. I ett par år. Så där, innan det började spåra. Men. Jag gjorde egentligen allt som man inte skulle göra. Allt som folk tyckte att så här får ni inte hålla på. Och då var jag tvungen att göra det. Kolla själv liksom. Men med allt det där som jag har gjort idag, allt jag har varit med om, som då har känts jättejobbigt, får mig att jag är otroligt stolt över vem jag är idag. Mm. Speciellt just nu. I det skedet i livet jag är i nu. Och jag tror inte jag skulle vara den om jag inte hade fått stå ut med allt det här.
Vad var det som gjorde att du spårade sen då? Att det tog nästa nivå?
Jag vet inte. Det var väl tillgången till... Man kunde köpa större mängder om man hade hemma hela tiden. Liksom. Det var väl det. Istället för att man förr fick så här, jaga. Och helt plötsligt kunde man köpa för en månad. Eller två. Man hade liksom råd. Och det gjorde att man började imorgon med det där.
Du började varje morgon med att röka liksom?
Ja. Jag vaknade till och med på natten och rökte. Hade färdig i nattduksbordet. Utifall man skulle vakna.
Mm-hmm.
Så jag tror jag rökte så mycket så det slutade fungera till slut. Man kickrökte liksom. Funkar bara medan man rökte liksom. Så att det var ju tråkigt.
Vad var det som du gillade så mycket med att röka?
Jag vet inte. Jag fastnade nog på det här att du vet. Röka på, slänga på sig ett par hörlurar och lyssna på riktigt bra musik. Som jag tyckte vart ännu bättre.
Mm.
Men det har ju sina baksidor där då. När det går överstyr, om man säger. Det slutar med att man ska bara hela tiden. Man ska iväg någonstans. Jag ska bara. Och så kommer man för sent. Jag ska bara. Liksom, man förstör inte bara för sig själv. Utan man förstör det för omgivningen också. Som fick stå sig på och bara inte kunna göra något. Man vart ju en lögnare också av rang, kan man säga.
Mm. För att ditt beroende var så starkt till det så att du blev tvungen att hitta vägar för att hela tiden kunna få din tid. Liksom.
Ja, ingenting var ju roligt utan det heller. Man kunde inte spela musik om man inte, du vet. Det går inte, fast det gör ju det.
När klev du över på, för nu vet jag att du har ju varit drogfri i över 10 år. 10, 11, 12 år väl? Eller
något. 2011 var jag på behandling sist.
Ja. 13 året där någonstans är det väl då. Men vad var det som gjorde att du klev över till tyngre grejer då?
Nej, det var nog tillgången. Tror jag. När inte det ena fanns. Och den som sålde det ena hade det andra. Och där mötte man ju folk också. Och då var det, ja men det är inte så bra. Han har ju, det går ju bra för honom. Han har ju företag, du vet. Och så gick man på den och så testade man en gång och så tyckte man att det var helt fantastiskt. Ett tag var det. Sen, det där fantastiska sitter ju inte i hela livet. Tyvärr.
Mm.
Så att till slut så blir det bara ett måste.
Var du väldigt liksom deppig? För att det blir ju det serotoninkicken. Man får ju den här otroliga kicken. Och då söker man ju den här kicken också. Liksom. Men när du, kändes det som att du lever bara när du är påverkad? Och det andra livet är rätt grått?
Ja, men då gjorde jag nog det. Nu tycker jag att livet är fantastiskt ändå.
Mm.
Men det var så att man hade ingen ork. Man tyckte ingenting var roligt. Allt var tråkigt. Alla gnällde. Liksom, jag tyckte alla var dumma huvud som inte fattade något. Alla hade fel.
Mm.
Fast de kanske hade mer rätt än vad jag hade. Så att ett djävulens påfund kan man säga.
Ja. När var det som absolut värst då?
Det var där runt 98 och 7 år framåt. Då var det värst. Då var jag inne i svängen ordentligt. Grävde bagageluckor och vet, vägde 63 kilo. Såg ut med mört.
Just det. Jag läste något läge där du hade sagt att du varit vaken i 14 dygn.
Ja, i stora drag. Med någon powernap här där. Man somnar till.
Och ja, det är helt otroligt alltså.
Och då börjar man ser man grejer kan jag säga.
Ja.
Då är inte verkligheten som den ska.
Det är helt sjukt ju. Men ja. Minns du någonting av typ den psykosen?
Nej, inte speciellt mycket. Men att det var otroligt jobbigt naturligtvis. Liksom man fick, och så att man bara får för sig grejer då. Nej, det var jobbigt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad var det som gjorde då att under de här 7 åren, när det var så tuffast, att du tog dig ur från det? För att du var ju ganska nära där också att gå bort.
Jo. Nej, men det var väl någon sån här... Jag hamnade på... I finkan. Och via fängelse så tog jag mig till en behandling. Och började fatta att... jag går miste om så mycket. Jag går miste om mina barn. Jag går miste om liksom min karriär. Liksom som jag högaktar stort. Annars.
Mm.
Så att... Men det har inte varit en dans på rosor, det har varit några återfall också. Så att, som på gott och ont. Det kan ju vara bra med återfall också, säger de. Och det kan gå riktigt illa också. Så att,
hur var det då att, jag vet att du berättade förut, när du var inne på liksom, Viskan i Sundsvall. Hur är det att första gången komma in i ett fängelse?
Jag var till väl omhändertagen där för att jag kände ju folk också som satt där som från det liv jag haft. Så att, och där var det ju bara att fortsätta. Det fanns ju liksom, det var ju lättare att få tag i grejer där än ute.
Jaha. Okej.
Okay. Så det var därför jag tog mig till, på den tiden hette det P34 tror jag. Man gör vård, behandling 5 sista veckorna av straffet. Så då sökte jag en sån. Så där började min resa på lägga ner.
Du har ju sagt att de 2 första veckorna har varit värst när man kommer in.
I fängelse, det är det som är straffet. Eller straff egentligen när man kommer ut i finkan. Sitta i finkan är väl ingen straff. Det är värre när man kommer ut. Det börjar när man kommer ut. Man ska gottgöra och försöka få en jobb. Och försöka få en lägenhet. Vem vill liksom anställa en som har suttit i finkan? Och vem vill hyra ut en lägenhet till en som har knarkat? Eller så det. Men tidsmässigt så är de 2 första veckorna, det är de som tar längst tid på ett straff. Och så sista veckan innan man ska därifrån. När muckfeben kommer.
Mm.
Man börjar räkna sekunder.
Mm.
Men efter 2 veckor då har man ju gått in, så då är man inne i alla rutiner. Då är det bara.
Vad är det som är jobbigt de 2 första veckorna?
Ja, men det är just det att man har kommit in och man vet att det är ett halvår kvar. Liksom.
Mm.
Men man kommer in i det på något sätt. Med rutinerna. Tisdagar då kunde det vara vetelängd i kaféet. Om man hade tur. Då var det kö.
Mm.
Annars var det mest kriminalbakelser. Till fikat. Och det är skorpor med smör.
Aha, okej.
Okay. Ja, men det är helt okej okay mat. Och liksom man. Och så var det en öppen riksanstalt. Så att det var ju, man fick ju gå hur man ville. Det var inte så rastgård, utan man fick ju vara ute hur mycket man ville. Så länge man inte jobbade. Liksom. Mm. Hade minigårdsbanor och fotbollsplan. Och jag tror sist hade de en så 9-hålsbana bakom så golf. Långgolfbana bakom verkstaden. Tror jag.
Mm-hmm.
Som man fick ansöka om att spela på.
Ja, det är lyxigt.
Ja, det var ju. Jo, men det var det. Men det är inte kul för det. Nu låter det som att det var värsta semestern. Så är det ju inte. Det är liksom.
Nej.
Men man vänjer sig lätt. Liksom, det är det. Människan är väldigt anpassningsbar, tror jag.
Vad hade du gett för råd till dig själv då? Om du hade, med all den erfarenhet du har nu, och sen fick du prata till ditt liksom 20-åriga jag.
Jag skulle nog bara säga skärp det. Använd huvudet. För när man är i den åldern, man borde ha fattat det här redan innan. Men man sker till det.
Mm. Men det är så lite livet är. Och sen så relanserade jag allting 2004.
Mm.
Kom ni tillbaka på en väldigt efterlängtad comeback?
Ja, och 2005 var det Mello igen.
Mm.
Eller för första gången var det. Och det var ju kul. Och det gick ju hyfsat bra. Vi kom ju till final där.
Relativt Nygift? Inte ens ett år har gått?
Jo, det har gått ett år. 5 januari.
5 januari var det?
Var det ett år.
Ja, okej. Kan du inte berätta lite grann hur du och Heidi träffades? Ni träffades ju under lite speciella omständigheter.
Jag var nere på Gran Canaria och skulle spela in en video med ett finskt rockband som heter Silver Lake. Jag skulle vara där 14 dagar. Men under tiden var där så tog jag och en kompis där som gjorde videorna i en trummis också. Så vi gjorde några spelningar där nere. Och så dök hon upp på en av de här spelningarna. Så följde vi med dem hem sen. Och så var det så här restriktioner då. Så att man fick inte vara ute på nätterna. Efter 10 och så sen fick man inte gå ut från 6 på morgonen igen. Så att hon var tvungen att ha oss kvar. Till 6 på morgonen. Men hon ville absolut inte ha någonting med mig att göra. kanske var det som var grejen liksom. Jag fick jobba hårt där. Fast vi hade ju roligt ihop ändå liksom. Men hon ville inte. Hon hade väl planer på att vara själv resten av livet.
Okej.
Och mina planer på Gran Canaria var väl att gå bananas där nere. På allt som rörde sig. Jag gick så där. Jag kom till en hållplats.
Ja.
Och det var min fru. Det bästa som hänt.
Det är magiskt.
Jo. En liten söder. Hon hittar kärleken på en söderhavsö.
Jag tänkte att vi ska hoppa över till en grej. Där jag kommer säga ett ord. Mm. Och sen så får du säga dina tankar kring det. Och då hoppar vi in på första. Gud. Har du en relation till Gud?
Min fru brukar säga det ibland i sovrummet. Nej, jag skojar bara. Ja, men Gud, jag vet inte. Gud och Gud. Det beror på hur man ska definiera det. Jag tycker väl att allt som har med tro att göra är väl positivt, för att det kan ge människor hopp.
Mm.
Men att någon som sitter där uppe och straffar oss, det vet jag inte.
Nej.
Men respekt till tro.
Mm. Förlåtelse då?
Förlåtelse, det tycker jag är viktigt. Det är nog det viktigaste av allt.
Har det många som har svikit dig? Som du har blivit känt, som tagit lång tid att förlåta?
Nej, faktiskt inte.
Känner du tvärtom att du har svikit många som du har tagit tid att förlåta dig själv på?
Det kan nog.
För deras förlåtelse?
Det kan nog säga. Att jag har nog stött till. Men jag tror nog de flesta har förlåtit mig då. Och har de inte gjort det så gör inte det något.
Nej.
Då förstår jag det.
Döden då?
Ja, men döden, den tror jag på. Det är väl det enda som är riktigt sant.
Faktiskt.
Eller såna. Så att, men döden, jag vet inte hur man ska se på det. Jag vill tro att det är något bra. Om man lever färdigt på rätt sätt.
När har du varit som närmst den då?
Närmst?
När har du varit som närmst döden?
Det är nog många gånger det. Massa bilkrockar och sådär. Så att man undrar just varför man får sitta här.
Mm.
Det är väl någon som tycker att man ska vara kvar.
Ja. Hur är relationen till din egen kropp då?
Oj. Jag har försökt börja träna lite nu. Så här simning och löpband. Simma tycker jag är fantastiskt skönt. Men det är så här, man har ju blivit lite rultig. Rund och god. Och så gillar jag ju så här skräpmat. Så att jag kanske inte är så snäll mot min kropp på det viset. Jag slutar röka cigaretter och sånt där i alla fall. Så att nu är det bara snus och dålig mat kvar.
Ja.
Som jag ska försöka ändra på.
Ja, jag förstår. Vad har du för favoritmat då?
Ja, men det är väl allt som har med korv tunnbrödsrullar och ost och bacon. Och jag är en korvmänniska. Hamburgare. Kebab. Pizza.
Mm, det är ju fantastiskt. Ja, men det är gott. Vi går vidare på nästa. Berätta din relation till musiken.
Relationen till musiken, den är som så högt man kan komma. Den är på topp alltid. Håller jag inte på med musik så lyssnar på musik. Letar musik. Testar mig fram av alla dess genrer och det som finns. Jag tycker om att hitta ny musik också. Nya stilar. Och
vad är du intresserad av nu för något då?
Det jag lyssnar mest på, det är hårdrock tror jag. Men jag skulle lite jazz också. Någon sån här cool jazzplatta skulle vara roligt att prova på. För att se ifall jag fixar det. Det är nog mer. Kolla ifall jag klarar av det.
Hur har det varit med självförtroendet då under åren? Har du alltid haft bra självförtroende?
Nej. Det har jag inte. Eller sådär, jag har ju ändå gjort det jag vill göra. Fast jag har trott att jag har haft väldigt svårt för att ta kommentarer sen när folk säger, fan vad bra det är. Då har jag liksom sagt, ja, jag vet ju att man säger tack. Men det har känts som att när jag säger tack så tror de inte riktigt. Jag har liksom, nej, jag har nog inte haft så bra självförtroende på det viset. Men jag har ändå gjort det jag vill göra. Utmana mig själv. Ställa mig på den här scenen och sjunga för första gången. Inför folk. Och så här som, jag var ju livrädd från början.
Men var det läskigt?
Ja, det var skitläskigt. Tänk om de skrattar åt mig, du vet.
Mm.
Men det har gått över nu. Nu tycker jag bara att det är kul. Och jag vet att folk tycker om det.
Men i början så var du livrädd?
Jo, klart man. Jag vill ju bli trummis, vet du.
Mm.
Och hamnade snett och blev sångaren.
Ja.
Vilket jag är glad för idag.
Och vad tror du har varit så här, nyckeln att du har alltså kommit så långt som du har gjort, men också att du har kommit ur dina motgångar och liksom hamnat tillbaka på dem och du har sliter ur? Varför har inte det där tagit kål på dig?
Jag vet inte. Jag kanske har haft någon hjälp av någon högre makt. Jag vet inte. Det är något som jag vill att jag ska vara kvar här, i alla fall. Och så sen anledningen till att man tröttnar på det där livet också. Man gör det. Och grejen är att jag vill ju så mycket mer med det jag håller på med. Jag känner mig inte klar med musik och så att liksom man prioriterar. Och jag älskar det jag håller på med, så att
du har ju en massa tatueringar.
Ja.
Kan du berätta någonting om dem? Och berätta, är det någon av dem som betyder något extra för dig? Eller du gjorde på något konstigt sätt?
Den här Norman-tatueringen gjorde vi faktiskt på ett release-party. Det ska vara den då. Och då lottade vi ut den här tatueringen med en sån här frågetävling.
Aha.
Och så fick de, vart de bjudna på den här releasefesten och där blir tatuerad. Och så lovade jag att jag skulle göra den också tillsammans med de som hade vunnit. Så att det är bara de som vann och jag som har den här.
Det kommer till lite andra typer av frågor. Har du någon rutin som du skulle vilja börja med och någon rutin du skulle vilja sluta med?
Jag är väldigt dålig på rutiner. Så att jag har inte så mycket rutiner. Jag brukar säga rutiner mer som ritualer. Ja. Att man ska göra på ett speciellt sätt. Man ska liksom skära mackan på morgonen. Man ska lägga skeden där eller man ska sjunga upp eller så. Jag gör inte sånt. Jag vaknar på morgonen, sen tar jag det därifrån. Det är lite mer så.
Men gör du någon typ, jag vet även typ det här 12-stegsprogrammet.
Jo.
Som jag antar att du har gått då. Så pratar man ju väldigt mycket om tacksamhet där. Att man ska göra massa tacksamhetsövningar, man ska se efter vad man har gjort för fel, man ska ringa upp, man ska be om förlåtelse, man ska jobba ganska mycket med personlig utveckling.
Ja, men så var det nog mer under behandlingen, tror jag. Och sen en stund efter. Men nej, det är ingenting för mig sådär. Jag är ganska tacksam över det jag gör idag. Och jag har haft problem med att gå på såna här A-möten och NO-möten och så här, för att jag blir bara påminn om det hela tiden. Så plus att man träffar likasinnade, och det är man livrädd för.
När är du som mest kreativ då?
Nu. Ja, men det vet jag, den här hjärnan går hela tiden. Det är aldrig tyst.
Är det ADHD-hjärnan som?
Ja, ja, precis.
Och du fick ju det för när du var 44, va?
Ja.
Du reda på att du hade ADHD. Och
eller jag fick det bekräftat.
Du fick det bekräftat, ja.
Mm.
Och vad var det som du kände då? Att okej, men det här har jag vetat länge. Nu fattar jag varför jag gjorde så här och betedde mig på det här, och det här sättet.
Jo, men man fick ju lite så här. Jag kan inte skylla på. Jag skyller ju inte på ADHD, men jag har ändå fått en liten förståelse över varför det kanske har blivit som det har blivit. Och jag tycker det var ju på ett sätt det bästa som har hänt mig. Liksom. För helt plötsligt började jag kunna lära mig saker. Och se på saker på ett annat sätt. Tänka annorlunda när man ska göra saker. Inte hoppa över så mycket grejer liksom. När man ska lära sig saker. Utan och sådär. Mer struktur.
Mm.
Och så sen är det ju bra också. Man, så där, man kan ju använda. Man har ju nytta av den här ADHD-hjärnan också. Liksom. Tycker jag. Så jag ser det som en tillgång.
Now it's time for Tre sista frågor.
Vi kommer in på tre sista frågorna. Och första frågan. Har du någon serie du skulle vilja rekommendera? Eller film?
Någon serie. Just nu så kollar jag på The Last of Us. Tycker jag är rätt okej. Film. Megan. Eller Megan, heter någon docka.
Mm.
Så här skräckis. Den varmt rekommenderar, om man gillar sånt. Annars är det bara allt som har med Marvel att göra.
Ja.
Älskar Marvel.
Ja, fantastiskt. Du, har du något tips eller någon så här ordspråk eller något som du lever efter?
Den man ligger med får bädda.
Den man ligger med får bädda. Vem, när lärde du det?
Nej, men det är väl så här felsägning av som man bäddar får man ligga.
Som man bäddar får man ligga.
Nej, jag har inga såna där.
Nej.
Go with the flow.
Ja. Om du fick skriva någonting på en stor billboard som syns över hela världen, vad hade du skrivit på den?
Kärlek.
Och du, stort lycka till nu i Melodifestivalen.
Mm, tack.
Och jättekul att du tog dig tid att komma hit.
Mm, tack.
Stort tack, Håkan Hemlin.
Tack.
Framgangspodden with Alexander Perleros.
Ja, vandraren har man hört mycket. Verkligen. Stort tack för att du lyssnat på det här avsnittet. Och är det så att du vill ha de bästa tipsen från varje avsnitt, så kan du få det gratis varje vecka. Gör som tiotusentals andra. Gå in på framgangspodden.se och anmäl dig till nyhetsbrevet. Du har en fantastisk tjej som heter Alva varje vecka som lyssnar igenom avsnitten, skriver de bästa sakerna och skickar ut till din mail. Så får du bara det. Om det är rutiner, om det är grejer, om det är vad som helst, så har vi skrivit ner de bästa sakerna som du kan ta med dig och applicera i ditt liv. Stort tack för att du lyssnade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.